5 söndagar i september så kommer vi har redan börjat att tala om identitet. Alltså vem är jag egentligen, eller vem är du mer? Vi talar mer om dig än om mig, tror jag. Nej. Och vi började förra söndagen, vi pratade om det. Alltså det finns ju en massa olika svar, en massa olika försök att svara på de här existentiella frågorna. Liksom, vem är jag? Var kommer jag ifrån? Och var är jag på väg? Och framförallt, vem är jag liksom? Och grejen är att vi försöker gå lite grann djupare än det här med arv och uppväxt och miljö. Och liksom befria oss ifrån oket från våra föräldrar. Nej. Men gå lite djupare än de här modellerna och tankarna som finns kring vad det är som formar en människas liv och får oss att bli de vi är. Och vi började förra söndagen, då gick vi hela vägen tillbaka till det som är vårt ursprung. Och jag tänker vi gör det nu också. Så vi har grunden klar. Det står så här i första Mosebok, första kapitlet, 27 versen. Gud skapade människan till sin avbild. Amen. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Vem är du? Ja, men du är skapad till Guds avbild. Det är grunden. Det kommer före ditt genetiska arv. Det kommer före din uppväxtmiljö. Det kommer före alla de människor som sedan på olika sätt, positivt och negativt, har varit med och gjort dig till den du tror att du är. Det här kommer först att Gud har skapat dig och mig. Till sin avbild. Till någonting som liknar honom. Och så sa vi i söndags att där ligger vår djupaste identitet. Vi är inte bara en produkt av våra mammor och våra pappor och deras liksom gener och DNA och så här. Vi är inte bara en produkt av hur de fostrade oss och de värderingar som de förde över till oss på gott och ont. Och inte heller så är vi djupast sett en produkt av alla de människor som vi har mött genom åren som vi har levt. Utan den djupaste sanningen om dig och mig är att vi är skapade av Gud för att vara honom lika. Vi är skapade för att präglas av hans karaktär, den han är, hans egenskaper och hans värderingar. Vi är skapade för att präglas av vem han är. Och så sa vi också då i söndags att tyvärr så sprack ju den där ursprungstanken. Att vi är skapade till Guds avbild, det gick sönder när vi människor valde att leva utan Gud. När vi valde att liksom gå våra egna vägar, leva på vårt eget sätt. När de första människorna sa, nej men vi vill inte präglas av dig, vi vill präglas av mig. Vi vill vara vår egen Gud någonstans. Men prisat vare Herrens namn, ursprungstanken med oss återupprättas och återskapas när en människa kommer till tro på Jesus Kristus. Då är det någonting som händer och Bibeln säger att tron på Jesus gör dig och mig till en ny skapelse. Vi blir födda på nytt. Det börjar om. Liksom med nya villkor, en ny chans i tillvaron. Och det är den identiteten som vi pratar om de här 5 söndagarna. Den nya identiteten som kommer genom tron på Jesus Kristus. Och vi utgår från de här söndagarna, från en text i Efesierbrevet där Paulus beskriver det här nya livet, beskriver den nya identiteten, vad den betyder, vad den innebär. Det står så här i första kapitlet i Efesierbrevet. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse som finns i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse, till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. En av de härligaste texter jag vet. Och det finns 5 saker i den här texten som berättar om den nya identiteten som vi har i Jesus. Och det här är ju bra grejer. Det är sån här, yes, det här vill jag ha. Du är välsignad. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som finns. Du är utvald. Du är Guds barn. Du är friköpt. Och du är förlåten. Visst är det rätt bra grejer? Det är ju liksom inget av det som man skulle, nej, men det vill jag inte ha. Jag vill ha alltihop, eller hur? Och i söndags då så talar vi om den första punkten. Att du är välsignad. Och jag ska inte repetera den. Den finns på vår podcast ifall du missade den. Den var jättebra. Fantastiskt bra predikant också. Men lyssna gärna på den. Därför att jag tror att det finns nycklar i den. Som hjälper oss att förstå vad Gud har tänkt med våra liv. Amen. Och idag ska vi då fortsätta med identitet nummer 2. Du är utvald. Och du är inte liksom antingen välsignad eller utvald, utan du är välsignad och utvald. Amen. Det var bra. En viktig sak när vi försöker förstå vad Bibeln säger om oss, om vår identitet, är att inse att det vi har och det vi är finns i Jesus. Är du med nu? Det som Gud vill göra med oss, den identitet han vill ge oss, finns i Jesus Kristus. Så vi har pratat om det här förut i vår församling. Hela Efesierbrevet, och inte minst det här första kapitlet, är fullt av de här uttrycken som säger i Jesus, genom Jesus, med honom, tillsammans med Kristus. Alla de här uttrycken. Så de vi är och det vi har finns i honom och med honom och genom honom och tillsammans med honom. Därför att vi, som det sedan står i vers 12 som vi inte kommer till under de här 5 söndagarna tror jag. Därför att vi har satt vårt hopp till honom. Alltså vi har satt vårt hopp till Jesus Kristus. Och därför så finns det en massa saker som Gud ger till oss i honom. Och med honom och genom honom. Paulus skriver i Romarbrevet. Han som inte skonade sin egen son utan utgav honom för oss. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt? Med honom. Inte vid sidan av honom, men med honom. Vi ska komma tillbaka till det här med och i och genom och tillsammans med här om en liten stund bara. Men det står så här i den 4:e versen i Efesierbrevet 1. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Och man kan ju liksom bara känna, jag gör det i alla fall, man nästan bävar när man tänker på före världens skapelse. Eller som det står i en äldre översättning, innan världens grund var lagd. Det är ju någonting alldeles makalöst. Alltså innan någonting alls var skapat. Innan någonting alls fanns till. Så fanns du och jag i Guds tankar och i hans hjärta. Visst är det häftigt? Alltså han hade inte skapat ljuset. Inte solen och månen eller stjärnorna. Han hade inte skapat hav och land och han hade inte skapat en enda växt, inga däggdjur, inga fiskar, inga fåglar, inga träd eller blommor, ingenting. Vi är liksom där i den här första, i begynnelsen. Och så står det liksom, och allt var liksom öde och tomt, det fanns ingenting. Men där hade Gud redan tänkt på dig och tänkt på mig. Jag tycker att det är rätt fantastiskt. Du får tycka vad du vill, men jag tycker att det här är makalöst. Det är lite grann som vi säger i vår Back to Basics-kurs, vår kurs, nybörjarkurs, jag vill säga, i kristen tro. Du fanns i Guds hjärta långt innan han fanns i ditt hjärta. Alltså din och min Guds relation, det här är superviktigt att förstå. Din och min Guds relation, vår frälsning, vår livsvandring i tro på Jesus Kristus började inte hos oss. Den började inte med oss, utan den började, din relation med Gud började hos Gud innan världens grund var lagd. Och Jesus säger också i Johannes 15, vers 16, Alltså, ni har inte utvalt mig. Det är jag som har utvalt er. I sitt första brev så skriver Johannes så här: detta är kärleken. Och så kommer man med en negation. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Vi älskar för att han först har älskat oss. Alltså, vår relation med Gud, vårt liv tillsammans med Jesus, började inte med att vi sa ja till Jesus, utan det började med att Gud sa ja till oss. Och vi är ju så extremt individualiserade i vår tid, och inte minst, ska jag säga, i den pingstkarismatiska grenen av kristenheten. Alltså, när jag var ung, och det är väl lite så fort, men när jag var ung, och det är ju rätt länge sedan nu, så var det liksom på något sätt, det var viktigt att man visste när man hade blivit frälst. Det var liksom att man hade någon sorts datum på det. Faktiskt, den bibel som jag fick i söndagsskolan när jag var 10 år. Så på försättsbladet så stod det mitt namn. Och så var det inskrivet då: född den 2 mars 1961. Och förstår, det här jättelänge sedan. Man skrev med sån här gotisk text på den tiden. Och sen så fanns det en rad för frälst den, döpt den. Alltså, man skulle veta vilket datum egentligen man var frälst. Det är så extremt individualistiskt. Det är min frälsningsdag idag. När egentligen det rätta svaret, och det enda rätta svaret på frågan när blev du frälst, så är det svaret: det blev jag innan världens grund var lagd, när Gud sa sitt ja till mig. Amen. Teologiprofessorn och författaren Karl Barth, en av de största teologer vi har haft i den här världen någonsin. En sån här riktigt, riktigt super... Har ni läst Barth någonting? Ni borde. Det är för mycket text. Ja, det är liksom... Hans romarbrevskommentar är så här tjock. Och det är ett typsnitt som är liksom 0,4 punkt. Nej. Men alltså, det är supersmått. Och det är torrt som fnöske. Men det fanns någonting hos Karl Barth som har vidrört mitt liv, ska jag säga. Han fick den här superbildade teologen... fick frågan liksom: när blev professor Barth frälst? Och då säger han: det blev jag på Golgata när Jesus dog för min synd. Det var också han, det har jag sagt så många gånger, men jag tycker det är så bra. Det var ju han som fick frågan när han hade haft en föreläsning på ett universitet i USA. En massa teologistuderande, är superbildade teologiprofessorn. Och så satt han ner och så fick studenterna ställa frågor. Så var det någon som frågade: vad är det viktigaste professor Barth har lärt sig genom alla år som troende och genom alla dessa studier som professorn har ägnat sig åt? Och då så citerar han en söndagsskolsång och säger: Jesus loves me, this I know, because the Bible tells me so. Det är bra. Eller hur? Hej. Och jag tror att det kan vara viktigt och nyttigt att inse det här, älskade vänner, att vi själva har ganska lite med vår egen frälsning att göra. Och då är det någon pingstvän som, när man säger det, så är det någon pingstvän som inte tör säga det högt, men som tänker: ja, men man måste ju säga ja också. Ja. Men vi kan säga ja av en enda orsak: att Gud redan har sagt ja till oss. Nu är det här med att vara utvald. Det är ju både härligt och fantastiskt och lite bekymmersamt, kan man tycka. Jag har suttit genom åren i mer än ett samtal med människor som tycker att den här tanken på ett utväljande är lite jobbig. Därför att vår förståelse av ordet utvald är på något sätt grundad i att om någon är vald eller utvald så är det någon annan som är ratad. Eller hur? Alltså, då är det ju någon annan som inte blir vald. En del av oss minns med fasa idrottslektioner eller gymnastik som det hette på min tid i skolan. Liksom, när man skulle dela in lag. Det var ganska märkligt därför att gymnastikläraren utsåg alltid de två som var bäst på den här idrotten som skulle utövas. De skulle välja lag. Och så hade man färgade band, blå eller gula eller röda band som man fick då så här. Och så började de att välja varannan så här, liksom så här. Jag är ju inte bra på idrott, mer än att jag är fruktansvärt grym på golf. Men nej. Men jag tillhörde ju ofta det här gänget. Utom när vi skulle spela benknäcka fotboll, då fick jag vara med. Men liksom, som jag blev ofta inte vald sist, men jag hörde till dem som var liksom på slutet så där. Är du med? Hur många fattar? Du behöver inte erkänna att det var så. Men många fattar vad jag pratar om nu. Liksom. Och det är ju den här känslan att om någon blir vald så är det någon annan som blir ratad. Och liksom för att liksom de här fyra sämsta eller sex sämsta inte skulle känna att de var sämst. Och på slutet så delade idrottsläraren alltid in. Ja, men ni får ta de tre så tar ni de tre. Liksom. Det som blir över så blev ju alla valda ändå. Men det fanns en känsla av att om någon blir vald så är det någon annan som inte blir vald. Hela vårt valsystem bygger ju på det också. Du väljer vart fjärde år. Liksom. Ett parti. Och så väljer du bort de andra. En del sprider sina röster. Det är ju tre val eller vad det nu är för någonting. Fyra, tre, ja. Så där. Men liksom, du väljer något, men du väljer bort också. Och då blir ju frågan, om Gud har valt oss, finns det då andra som han inte har valt? Och den frågeställningen kan bli ännu jobbigare i nästa vers. Jag tror det är Aron som ska predika om det nästa söndag. Där det står att oss som Gud har utvalt har han också förutbestämt till barnaskap. Det engelska ordet predestined. Alltså förutbestämd, predestinerad. Det finns ju någonting, en del av er vet det här, som heter predestinationsläran. Liksom, har Gud redan bestämt vilka som ska få vara med och vilka som inte ska få vara med? Och grejen är att det finns kristna som är helt övertygade om det. Hela den reformerta kyrkan har olika varianter på den tron i sin teologi. Att Gud har redan bestämt några till frälsning och några till att gå förlorade. Det är redan bestämt. Och jag tänker, även om jag har ganska stor respekt för många reformerta teologer, så tänker jag att här har man väl ändå missat någonting ganska kraftfullt. För nyckeln till att förstå det här finns i den här texten som vi läste. Och innan vi ser på den får jag bara påminna om det som vi har talat om i stort sett hela sommaren. Alltså hur Gamla testamentet berättar om hur Gud valde ett folk. Och ur det folket, det judiska folket, skulle världens frälsare komma. Och när Gud gav löftet till Abraham att du ska bli ett folk och du ska bli ett stort folk, så säger han också att av din avkomma eller av din säd ska hela jorden bli välsignad. Så är det avkomma eller säd i singular, det är en. Det är inte många. Utan det är en enda. Så man kan säga att i gamla förbundet och i gamla testamentet så går utväljandet från de många. Och så liksom kanaliseras det ner tills det bara är en kvar, Jesus Kristus. Han är liksom vad hela det gamla förbundet går ut på, att han skulle komma. Men när Jesus har kommit och han har lidit och dött för mänsklighetens synd och vårt uppror mot Gud, så vänder hela utväljelsen, utkåset, tanken. Så då går det från en enda och till hela världen. Till de många. Så först så går liksom den här konen neråt och blir smalare och smalare. Och sen så bara vidgas den och omfattar allt och alla och hela skapelsen. Så utväljandet landar i och summeras i Jesus. Och sedan utgår det från honom till att omfatta vad då? Vem då? Jo, det står så här. Han har utvalt oss i honom. Före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Alltså det är i honom. De som är i honom. Som är utvalda. Utväljandet landade i Jesus och alla som är i honom är med på tåget. Amen. Vi citerade förra söndagen från andra Korinthierbrevet 5:17. Om någon är i Kristus, det är uttrycket igen. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Så har vi alla de här uttrycken som vi pratar om i Efesierbrevet. I honom och med honom och tillsammans med honom och genom honom. Så vad är det då att vara i Kristus? Vad betyder det? Det är ett uttryck som finns jättemycket i Bibeln. Men jag har en känsla av att om man börjar fråga en random kristen. Vad betyder det att vara i Kristus? Så blir det svårt. Men Jesus ger ett väldigt enkelt och tydligt svar på den frågan. När han säger så här. Förbli mig. Så förblir jag er. Och så fortsätter han. Och säger, jag är vinstocken, ni är grenarna. Och så ger han en bild som förklarar hela grejen. Hur är man i Kristus? Hur förblir man i honom? Ja, men som en gren förhåller sig till en trädstam. Grenen hämtar sin näring från stammen. Inte från någonting annat. Den hämtar sin näring från stammen. Den hämtar sitt liv från stammen. Den hämtar sin kraft från stammen. Man skulle till och med kunna säga att grenen hämtar sitt DNA. Sin identitet. Ifrån stammen. Allt vad en gren är och allt vad en gren har och allt vad en gren någonsin kan bära. Har sin grund i vad stammen är. Eller hur? Grenen är inte någonting annat än vad stammen är. Då är det någon som tänker, ja men vi är ju inympade i stammen. Jo. Men livet kommer fortfarande från stammen. Hur inympad man än är i en stam så kommer livet från stammen. Och jag tror att det är det här det betyder när Bibeln talar om att vara i Jesus Kristus. Handlar om att vi håller oss till honom. Vi hämtar vårt liv och vår kraft och vår näring från honom. Och då är vi i honom. Och då säger han att då är han i oss också. Och då är vi utvalda till allt det. Som Gud har tänkt för oss. Och inte utvalda bara så där största allmänhet. Utan utvalda till någonting speciellt. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria. Oj då. Jag vet ju inte hur det är med det. Men jag får erkänna att det är inte riktigt alla dagar på året. Som jag känner mig så där väldigt, väldigt helig. Du gör det, säger jag på dig. Mm, fint. Men ändå så är det det som Bibeln säger att vi är heliga. Och jag tänker att vi får problem med det uttrycket därför att vi tror att helig betyder att man är alldeles särskilt from. Eller alldeles särskilt ödmjuk och alldeles särskilt renhjärtad. Det är inte vad ordet betyder. Egentligen så betyder ordet helig att man är avskild. Att man har gett sig till någonting. Att man har överlåtit sig till någonting. Det är vad ordet betyder. Att vara annorlunda därför att man skiljer ut sig från de som inte har gett sig till det här, detta något. Så att vara helig inför Gud betyder ytterst sett att vi är hans. Att vi har gett oss till honom. Därför att han har gett sig till oss. Att vi avskiljer vårt liv. Det handlar om någonting annat. Och någonting djupare än vad den här världen kan erbjuda. Vi pratade lite grann om det förra söndagen. Vi ger oss till ett högre syfte, till någonting som betyder mer än att göra karriär i den här världen eller att lyckas i människors ögon. Vi ger oss till honom. Och vi struntar i att leva vår dröm. Det var populärt för några år sedan. Varenda sån här life coach åkte runt, land och rike runt och pratade om hur du kan leva din dröm. Det är bättre att leva Guds dröm. Ja, men det står att vi ska vara fläckfria också. Vem av oss är fläckfri? Jag är det. Tror du att du är utan synd, Hultberg? Nej, inte riktigt. Det står så här. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Så det säger jag inte. Det är klart att jag inte är utan synd. Men jag är fläckfri. Och det är du också. Om du är en ny skapelse i Jesus Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Det fanns en anklagelseakt. I mitt fall så var det en tjock mapp med åtalsunderlag. Anklagelser mot mig som sannoliken visade vem jag var. Alla mina synder, alla mina misslyckanden, all min smuts. Men Guds ord säger att den har Jesus utplånat. Den finns inte längre. Finns ingenting kvar av den. Jag är frikänd. Och det är något som tänker, ja fast man gör ju nya grejer. Man begår ny synd och man gör nya fel liksom varandra dag typ hela tiden. Och jag vet det. Men jag vet också att Bibeln säger att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. En av de mest makalösa verserna i Bibeln. Men här finns en grej i grammatiken. Jag måste ju få dra den också. Det finns flera saker i grammatiken här, men vi tar det här. Det står så här, det vi gör, det vill säga att vi bekänner våra synder, det står i presens, det är nutid. Och det är ju lite märkligt för det stod i nutid igår. Och det står i nutid idag, det kommer stå i nutid imorgon också. Och på något sätt så indikerar det ju att det här är ju någonting som pågår. Och det menas inte, tänker jag, att vi måste hålla koll på och bekänna vartenda fel vi gör. Då skulle vi misslyckas allihop. För vi gör mer fel än vad vi själva vet. Utan jag tror att det betyder att om vi lever i en ständigt pågående bekännelse av att vi behöver Guds nåd och förlåtelse varenda dag, varenda ögonblick av våran liv. Om vi lever i den bekännelsen så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det som Gud gör står ju på min tid när jag var ung, så kallar man det för auristus. Nu heter det tydligen bara aurist. Vad är det? Jo, det är en avslutad handling. En enstaka avslutad handling. Det är någonting som redan är klart. Så när vi lever i bekännelse om vårt behov av Guds förlåtelse så får vi del av det som redan är klart. Vet, alldeles innan Jesus gav upp andan och dog på korset så ropar han ut: det är fullbordat. Det är klart. Och jag tänker att det var det här han menade. Om vi bekänner våra synder så är det redan klart. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse att vara heliga och fläckfria inför honom. Så vi är utvalda i Jesus. Vi är heliga därför att vi är hans. Och vi är fläckfria för att han gör oss rena. Ska vi ta upp lite lovsångar? Och det är din nya identitet i Jesus. Att du är välsignad. Att du är utvald. Att du är helig. Och att du är fläckfri. Amen. Vi ber tillsammans. Vi ska strax sjunga lite och vara inför Gud i tillbedjan och lovsången. Och jag ska bara be en enkel bön här och nu. Men om du bara känner så här, ja, men jag behöver liksom förnya den här överlåtelsen till Jesus. Att vara i Jesus är att ge sig till honom, att överlåta sig till honom. Jag tänker att det är någonting som vi behöver välja varje dag. Gud väljer dig och mig varje dag. Han valde oss innan världens grund var lagd. Men Gud fortsätter att välja oss dag efter dag. Dag efter dag. Varje dag väljer Gud att ge sin nåd till dig. Han skulle kunna dra tillbaka den när som helst. Men han väljer att ge sin nåd, sin barmhärtighet, sin närvaro till dig. Han behöver inte förnya sin överlåtelse till dig. Den är klar. Men ibland behöver du och jag liksom ta ett nytt steg. Ta ett kliv in närmare honom igen. Säg att jag ger mig på nytt till dig. Och vill du göra det så finns det möjlighet att få förbön här borta vid korset. Vill du ha hjälp med någonting annat i bön, vad det än är, så vill vi hjälpa dig och be. Så då möts vi vid korset. Herre, jag tackar dig för din närvaro. Tack att du har välsignat oss med allt. Och tack att du har utvalt oss till ett liv där vi får